Evangelietexten är hämtad ifrån Johannes evangeliet 21, verserna 1-14. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade: "Nej." Och han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och han hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den, och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram, tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Jag heter som sagt Martin Karlsson, och till vardags så jobbar jag på studieförbundet Bilda, sitter inne i Göteborg. Men jag är också ordinerad pastor inom Ekumeniakyrkan. Idag så skulle jag vilja tala lite med er om förändring. För 2 år sedan nu så slutade jag jobba som pastor i församling. Och jag var nog inte helt beredd på vad mycket frågor och tankar det skulle väcka hos mig när jag slutade med det. För ni kanske också vet att det är så här ibland, att arbete och identitet, det knyts ihop. Så när man slutar ett jobb, man kanske går i pension eller man vill pröva något annat, då väcks ibland också de här frågorna: men vem är jag nu då? Vad kan jag nu egentligen? Den typen av förändring, den väckte hos mig existentiella frågor. Vad är det egentligen jag ska göra? Den typen av frågor. Jag tycker att förändring är svårt. Jag tycker att förändring är svårt att hantera. Just nu har vi en omorganisering på mitt jobb. Det har ni säkert också varit med om någon gång. Det kan innebära att kollegor får sluta som man tycker mycket om. Det kan innebära att det som man har lärt sig och kunde så bra helt plötsligt inte längre är relevant. Och så ska man lära sig någonting nytt. Och den typen av förändring, det är svårt. Det skapar ovisshet, det skapar stress hos en. Det skapar en massa känslor hos en. Det liksom öppnar upp. Jag är också småbarnsförälder. Och det är den mest dramatiska förändringen jag någonsin har upplevt i mitt liv. Det har verkligen öppnat upp till de här stora frågorna. Vem är det jag vill vara? Det har gjort att jag har behövt konfronteras med både tråkiga och fina sidor hos mig själv. Förändring, det är, även om det är nödvändigt, även om en förändring ofta kan vara positiv, så tror jag att förändring är ofta svårt. När en relation går sönder, en vänskapsrelation, en kärleksrelation, en familjerelation, det kan ju finnas goda skäl till det. Det kan vara rimligt. Men det är nog alltid, tror jag, förenat med någon form av smärta. Någon form av att det öppnar upp och väcker stora och svåra frågor hos oss. Eller när sjukdom dyker upp i våra liv. Och helt plötsligt så förändras våra förutsättningar. Och det vi trodde vi kunde, det kan vi inte längre. Och då öppnar det upp för de typen av frågorna. Eller har du tänkt på din tro och dina ideal? De förändras ju också. Och helt plötsligt så kanske man inte längre kan stå på det där som man tog för givet tidigare. Förändring är svårt. Och jag tror att det är i något av detta förändringskaos som vi möter lärjungarna och Petrus. Jag tror att det är någonstans där som de befinner sig i den här texten som vi precis läste. Petrus bakgrund kanske flera av er känner till. Han var ju fiskaren som säkerligen hade tagit sin pappas yrke och som sen får en fråga av Jesus om att han ska bli människofiskare, och han väljer att lämna det yrket bakom sig och så satsar han istället allt på ett kort och går med Jesus. Och så börjar Jesus tala om att det finns ett rike som har kommit där den som är minst, kanske en fiskare, ska få bli störst. Och det finns ett rike där freden ska vinna över våldet. Och det finns ett rike där sanningen ska få segra. Och den här idén, den brinner Petrus för. Ivrigast av alla lärjungarna. Och han går all in för det. Och så händer ju det som inte får hända. Att Jesus dör. Den mest dramatiska av alla förändringar som finns. Och för Petrus så tror jag det är ideal som faller. Det är förutsättningar som fullkomligt förändras. För det som han trodde på, det raseras ju. Det blir ju inget kvar. Jag tycker det speglas så bra i en annan berättelse där Petrus inte är med. Men i den här berättelsen om de två lärjungarna som går på vägen till Emmaus. Och de är ledsna och sorgsna för att Jesus har dött. Och så frågar någon, men vad är det som har hänt? Och så säger de, jo men Jesus, han var ju en stor profet och nu är han död. Och vi trodde ju att han skulle befria Israel. Där tror jag Petrus förhoppningar låg. Och nu så finns inte de. Luften har gått ur. Och hur hanterar Petrus den här situationen? Jo, han säger, jag går och fiskar. Jag gör väl det jag kan. Jag börjar väl om från början igen. Och lärjungarna stoppar honom inte, utan de säger, ja, så får det väl bli. Och så går de i båten. Och jag tycker att författaren till den här texten förstärker känslan så bra. För författaren säger, det var natt. och de fick ingenting. Nej, det är klart. Det är klart de inte fick någonting. Det är klart det var natt. Men sen blir det morgon i texten. Sen blir det morgon. Och där tror jag att möjligheter och hopp börjar sippra in lite i texten. Har ni ingen fisk? Han måste ha ropat det jättehögt. Har ni tänkt på det? De var några hundra meter från land. Jesus måste ha ropat jättehögt. Har ni ingen fisk? Nej, säger de. Och så säger Jesus de här orden. Men kasta ut näten på högra sidan. Då får ni. Och så gör de det. Och så får de fisk. Och så kommer de in till Jesus. Och jag har ingen aning varför Petrus måste ta på sig mera kläder. Eller jag har ingen aning om varför det var 153 fiskar. Det får ni reda i sen vid fikat. Jag vet inte. Men de äter i alla fall ihop. De har en måltid. Och jag vet inte vad du har fastnat vid i den här berättelsen. Men jag fastnade vid att när Jesus säger kasta ut näten på högra sidan. Då hör jag honom säga. Det finns faktiskt en möjlig väg ändå. Det finns ett annat perspektiv, Petrus eller Martin, som du inte har sett. Mitt i den förändringsvärld som du står i, så finns det en annan väg som du inte har tänkt än. Du behöver kasta på högra sidan. Jag läste i någon kommentar att det vanligaste var att kasta ut nätet på vänster sida. Jag vet ärligt talat inte om jag tror på det. För hur kan man veta det? Men det passar i alla fall väldigt bra till det jag vill säga. För jag hör Gud påminna mig om att det finns faktiskt en väg att gå trots att det kanske verkar vara stängt. Det finns en möjlighet ändå. Och jag undrar, är det inte det som är den kanske ibland naiva, envisa tron på uppståndelsen? Att det faktiskt ändå så finns ett hopp. Finns en väg, även om det verkar som att det inte är så. Så finns det någon slags tredje väg. När det där händer. När jobbet inte blev som man hade tänkt. När relationen gick isär som man inte hade trott. Eller när sjukdomen kom. Kan det vara så att Gud vill uppmuntra oss? Eller påminna oss om att jag kan göra en väg ändå. Jag är inte den som tror att saker bara förändras över en natt. Det är inte riktigt det jag menar med det jag säger. Jag menar nog mer så här. Jag tror att Gud vill hjälpa oss och ge oss ett vidgat perspektiv på det vi möter. Att Gud vill hjälpa oss att se nya möjligheter. Nya perspektiv. Och jag tänker också så här om det. Att jag tror det är någonting som behövs oerhört mycket. Inte minst när jag läser av vårt samhälle just nu. För jag är väldigt trött på att det enda som jag har hört på nyheterna den senaste tiden, det är att vi ska trappa upp på krig och vi ska trappa upp på försvar. Och det är som att det är den trumman vi slår på. Och då undrar jag så här, Finns det inte ett annat perspektiv? Finns det inte en annan berättelse här? Och att jag kanske behöver be till Gud om att få något av Guds kreativitet. För visst går det att kasta ut nätet på högra sidan istället. Det vill i alla fall jag tro. För många år sedan när jag jobbade som ungdomsledare så minns jag vid ett tillfälle att den som var pastor i församlingen bad. Och så bad den personen så här: Gud, ge mig din fantasi. Och jag tyckte det var urtöntigt faktiskt. Så jag tyckte bara det lät konstigt. Men nu tänker jag nog så här. Det som han bad om, det var nog så här: Gud, hjälp mig att hitta vägar som jag inte har sett än. Gud, hjälp vår församling att hitta vägar som vi inte har sett än. Hjälp oss att kasta ut nätet på högra sidan. Ge oss din fantasi, Gud. Ge oss av din kreativitet. Och det, tror jag, är något som var och en av oss faktiskt behöver. För vi lever ju i ständig förändring. Och jag vet ju inte var du står just nu. Men kanske kan det få vara din bön också idag. Gud, ge oss något av din kreativitet, din fantasi, så att vi kan få ana en annan väg framåt. Amen.